Han menade att han skulle slå sönder mina knäskålar.
Mm. För att du var skyldig pengar för droger?
Ja.
Hedman och Hedén, en beroendepodd, heter podden och det är jag som är Nemo Hedén och bredvid mig har jag som
Magnus
vanligt...
Magnus Hedman heter jag, hey! Fortfarande. Är det att du inte kan mitt fulla namn som du ber mig, låter mig säga mitt egna namn?
Nej, men jag tänker det här, du vet, tydlighet är bra när man har att göra med missbrukare, är det inte så?
Ja, jo, de säger det.
Ja. Tydlighet och upprepning, det fick jag höra i alla fall.
Ja, det var så.
Ja. Ja. Nöta in budskapet i huvudet.
Ja, herregud.
Ja.
Men vi kör på.
Vi kör på, vi är glada och vi är peppade. Hur mår du idag, Magnus?
Jo, men jag mår jättebra.
Mm.
Full fart, tränar hårt och är med barnen och voven. Och, nej, jag tycker att livet är rättvist.
Mm.
Hur är du själv?
Jo, jag är mitt i de tre P:na.
Tell me.
Paddel, pappaskap och poddande.
Mm. Trivs du bra i de tre P:na? I din triangel av P?
Om jag tycker det.
Ja.
Det är en fin trea av P:n. Mm. Så jag klagar inte.
Mm.
Veckans gäst känns lite speciellt. Vi ska dyka ner i en subkultur där varken du eller jag känner oss särskilt hemma.
Nej.
Men desto mer spännande är det ju. Vi ska besöka skatevärlden. Har du någon relation till skating?
Ja, en trasig svanskota och ett jäkligt ont knä. Det är min relation till skatevärlden.
Du försökte alltså på en karriär i unga år.
Ja, jag var bra på PlayStation där faktiskt, på något sånt där spel var jag.
Tony Hawk?
Ja,
ja,
ja visst.
Samma här.
Ja.
Det är väl enda relationen jag har till skating.
Men cool värld. Mina barn har varit inne i den under en kortare period. Ja, men när man kommer in i såna här världar som man inte... Jag menar, för mig, fotbollsvärlden, den är rätt... fyrkantig, men jag vet allting liksom. Det är kul att se folks gemenskap och hur de pratar till varandra, hur de pushar och peppar varandra i andra världar, och det var någonting som jag upptäckte faktiskt, eller upplevde när jag var inne i skatevärlden, det korta lilla som jag var. Sen är de galna också, det får vi inte glömma.
Och det tror jag att veckans gäst kan skriva under på. Och det som ni har gemensamt är ju också att ni båda har varit på den absoluta världstoppen i era respektive världar.
Mm.
Och där kan ni nog mötas i det här samtalet, tror jag. Mm. Och som sagt, veckans gäst är en legendar inom skating och han betraktades under många år som skatevärldens stora rockstjärna, om jag inte är helt fel ute. Och sen hände något och jag tycker att han själv kan få berätta storyn.
Ja, absolut. Absolut. Det ska bli super, super spännande.
Ska vi ta in honom?
Det tycker jag.
Välkommen in, säger vi till Ali Bolala.
Ja, men tackar.
Hurra!
Välkommen!
Välkommen!
Ja, synd att inte mitt efternamn också börjar på H.
P?
P, ja, det är fyra P.
Fyra P.
Ja. Nej, men Hedman, Hedin...
Ja, du menar så?
Holala.
Ja, så att du kan få en stående plats här, menar du?
Ja.
Ja.
Hur är läget?
Nej, det är bra.
Ja, härligt.
Ja.
Du, välkommen hit.
Ja, tackar.
Hur trivs du i såna här situationer? Nu ska vi snacka om dig och ditt liv.
Ja, nej, det är inte så kul. Men jag tänkte att du kan passa på att vi ska starta en egen podd nu igen. Jag, Gurgen och Syster Sol.
Mm.
Och då kommer vi säga, men då är det ju bara att vi står och babblar om inte om en specifik person liksom.
Nej. Men att prata om din historia och så och det här,
ja,
som
det då... känns tjatigt.
Det känns tjatigt. Ja, men då ligger vi ner dagens avsnitt. Nej, tack för idag.
Nej, men ja, och nu är det en snubbe och ett filmbolag, så här dokumentärfilm, som har gjort på att göra en film.
Ja.
I typ 8 år nu.
8 år?
Ja. Innan jag blev nykter.
Ah, shit.
Och så blev det ju paus där av någon slags onykterhetspaus, ska jag inte tänka mig. Jag kommer inte ihåg exakt vad som hände, men det var en jättelång avbrott liksom.
Men kommer filmen bli klar?
Nu håller den på att bli klar, ja. Mm. Precis, jag har sett liksom det första utkastet och nej, de ska ju komma ut nu det här året.
Är du nöjd med vad du har sett hittills?
Ja, alltså jag fick ju se den första rough cutten och jag visste ju liksom att jag bara kommer hata allt liksom. Det som vi sa innan, bara lyssna på sig själv och titta på sig själv, alltså fy fan. Men jag hatade det faktiskt inte. Så att, ja, jag tror att det kan bli bra.
Mm. Du, hur länge har du varit clean idag?
7 år nu.
7 år?
Ja.
Bra jobbat.
Ja, tackar.
Grattis. Det är ungefär lika länge som jag och Magnus har varit cleana tillsammans.
Ja, ungefär.
Ja.
Samma.
Vi tänkte ju att vi ska bita tag i din historia här. Även om du kanske är lite trött på den, så är jag säker på att många där ute kan säkert hämta hjälp ur att höra din story. För den har ju verkligen varit en berg-dalbana.
Ja, absolut.
Vart tycker du man ska börja för att berätta historien om dig?
Jag vet inte fan. Jag är född i City, Sabbatsberg, precis vid Vasaparken. Och trodde skitlänge att jag var född i Bromma. För att det stod så i mitt pass. För vi var väl registrerade där eller någonting.
Mm.
Så jag har trott jättelänge att jag är född i Bromma.
Vad var det för typ av uppväxt?
Men nej, vi bodde där vid Vasaparken. Eller Birkastan till och med. Nära Karlberg. Och ja, inga konstigheter. Jättefin uppväxt. Sprang omkring där. Och mina föräldrar hade en restaurang mitt i stan. Så vi var väldigt city, jag och min bror hängde i city liksom.
Man brukar prata om att beroende kan vara en genetisk sjukdom, att det ofta kommer i blodet på något sätt. Har du det i familjen också?
Nej, jag skulle inte kunna säga det alltså. Jag vet att, som med min lillebror till exempel, vi hade ju vår första fylla tillsammans i just Vasaparken. Och någon hade liksom fixat så att någon skulle köpa ut. Vi gick väl i skolan, om det var högstadiet eller mest av det. Och bara, och söp. Det var så jävla äckligt. Jag kommer ihåg att jag spydde och tyckte det var helt värdelöst. Jag bara, hur fan kan folk hålla på med det här hela tiden? Jag kunde inte begripa det liksom. Och sen var det ingen mer med det liksom. Sen, senare liksom, började jag hänga med folk som typ drack folköl och rökte hasch. Här dagligen, det var inga konstigheter liksom. Och sen bara blev det mer och mer. Men han hade väl, ja, med tanke på det, i blodet, ja. Jag kommer ihåg, då bodde inte jag längre i Sverige. Och då hade ju han hamnat kanske i någon dålig spiral liksom, och pundat och söp och så här. Men han bara la av.
Mm.
Inga konstigheter. Och sen när jag kom tillbaka hit till Sverige och du vet, han bara, vad fan håller du på med? Jag bara, men vadå, jag kan inte sluta. Han bara, men är det dum i huvudet? Jag lade ju bara av. Men jag kunde inte göra det.
Men det är väl exakt det där som är skillnaden
mellan
en...
Jag vet inte om det är genetiskt då.
Nej, men
han kunde bara släppa liksom.
Det är superintressant det där. För det är väl det som är skillnaden mellan en beroende och en icke-beroende. För jag hade också kompisar som fick lite konsekvenser. Ja. Och då kände de bara att nej, men jag kanske inte borde ta droger eller supa så hårt. Så jag skär ner eller jag slutar med det helt. Och det var liksom inga konstigheter heller. Medan man själv bara liksom fortsatte in tills allt var förstört liksom.
Mm. Vi vill ju gärna kunna sluta, och i mitt fall, jag tyckte ju de människorna var eller konstiga.
Ja,
som kunde sluta bara. Mm.
Han kunde ju inte begripa. Han bara, men är du dum i huvudet eller? Vad fan, sluta.
Mm.
Och jag bara, men du är ju galen. Hur fan kunde du vara legal?
Om vi går tillbaka lite där då, när du utvecklade du det här beroendet då, om man tittar på, du hade första fyllan, den gillade du inte speciellt mycket. Vad hände sen då efter det?
Ja, sen gick det väl ändå några år skulle jag säga, tills, eller jag var i 16 när jag åkte till USA första gången, och där, nej jag tror inte jag drack, men folk rökte ju på där.
Mm.
Det var liksom jättevanligt. Jag tror inte jag fastnade, jag kanske gjorde det någon gång där också och bara, ja, det var väl inte så speciellt, jag blev typ lite trött bara.
Men hade skatekarriären tagit fart här?
Nej, det var ju första gången jag åkte till USA och blev sponsrad där när jag var 16. Och kom tillbaks hit, och det var väl typ då det hände.
Hur länge var du i USA första vändan?
Jag kommer inte ihåg. Alltså, jag tror det var där någon månader bara. Och sen flög de tillbaks med liksom, det här företaget som hade sponsrat mig.
Mm. Minns du när det hände? Alltså en specifik känsla av att
ja.
nu händer det?
Ja, det var ju helt jävla overkligt. När de på det här företaget bara, vi vill att du är med i vårt team. Liksom. Och jag ringde liksom mottagaren betalar till min brorsa och bara, jag blev sponsrad av Flip. Och han bara, du ljuger. Han trodde liksom inte, det var så stort så att det gick inte att begripa liksom. Och så att, ja, jag tror inte jag själv fattade liksom att det var sant.
Och sen kombinerade du de här världarna, kan man säga så? Att du hade en skatekarriär som liksom bara tog fart rejält och vid sidan om ett eskalerande missbruk, eller var det så ungefär?
Jo, så kan man nog säga. Absolut, för det blev bara mer och mer vanligt. Liksom. Jag bara, det är sånt här de gör. Och jag hängde med dem som var lite mer etablerade liksom, och redan var proffs. Och tyckte väl att det var det som var normalt. Det var ju normalt, då i alla fall. Men ja, jag vet inte. Som nu märker jag att det har ju sviktat liksom åt andra hållet. Folk är ju bara... Alltså de som är typ 20 nu är bara, vad fan, dricker du bärs? Man blir bara dum i huvudet liksom. Och då var det ju tvärtom. Bara. Alla drack, alla rökte på, åtminstone liksom. Men de som jag hängde med och bodde med var alltid lite, några år äldre liksom än mig. Jag kommer ihåg, jag hade typ precis fyllt 18 då. Och jag var den första som, så här, som rökte crack. Och de tyckte då bara fick jag skäll av alla. Vad du är med huvudet, fan. Och sen, ja, sen så var det ingen mer med det. Sen blev jag utslängd från USA. Och sen började alla de andra röka crack.
Mm.
Och flyttade till Hollywood. Så att, ja, jag vet inte.
Men det blev väl också kanske extra svårt att liksom få några wake-up calls när folk... omkring en är ja-sägare och, ja, ingen, ja, och ingen säger ifrån.
Det var den enda gången jag kommer ihåg. Mm. När jag hade rökt crack och de bara, du är fan galen.
Vad tänkte du då när de sa åt dig?
Nej, jag bara tänkte, bara, haha, ni är ju bara avundsjuka. Det var så jag tänkte. Mm. Bara, ni kan väl sitta här och röka ett gräs liksom.
Jag måste bara fråga en sak om det där, vår referens till skatevärlden, Tony Hawk. Träffade du honom? Känner du honom?
Ja, jag vet inte om jag skulle säga att jag känner honom, men jag har gjort grejer, jag har träffat honom massa gånger, ja.
Ja. Är han den tydligaste liksom, exemplet från er värld? Som är han, var han bäst eller är han bara kändast?
Nej, både och. Han var ju bäst jävligt, jävligt länge. Han har alltid varit kändast. Han kommer säkert alltid vara kändast.
Han kapitaliserade fint på sin karriär i alla fall,
ja,
kan man säga.
Ja, verkligen.
Okej, okay, back to your story.
Men ja, med du som du sa med det där spelet. Jag kommer ihåg när det kom. Och sen många av mina kompisar var ju med i det där spelet.
Mm.
Och de drog ju liksom ut och skatade och fotade och gjorde sitt jobb. Medan jag typ satt och spelade spelet på soffan. Jag bara, det här är ju fan bättre än att gå ut och skata liksom.
Ja, vad sjukt kul alltså.
Ja, det var ju helt
galet.
Jävlar alltså. Ja, men back to your story. Vart är vi nu då i tiden? Du är 19-20 år, har just rökt crack för säsongen.
Jag blir utslängt från USA.
Blir utslängt från USA.
Jag tror att jag typ satt på gatan och söp. Och det fick mig att inte göra det där. Jag tror inte jag fattade reglerna. Så här, eller bakom typ en så här livsmedelsbutik. Och det fick mig absolut inte göra där. Och de bara, okej, okay, you're not in Sweden now, boy. Och bara satt i fängelse ett tag där. För jag hade ju, just det, jag hade ju gått över gatan också. Och så har jag gått mot röd gubbe. Och då... var det massa olika. Minderårig, gått mot rödgubbe, full, alkohol.
Han är alltså fängelse för det?
Ja.
Hur länge då?
Några veckor.
Det är så jävla konstigt, ja, helt... system. Några veckor in med dig, kom ut sen.
Jo, jag kommer ihåg. Sen var jag på rättegång och de bara, och jag bara, jag är guilty. Sa direkt så här att jag var skyldig till alla de där grejerna. Och trodde så här, okej, det är ju inget mer med det. Hur fan länge kan man få sitta för en sån här grej liksom? Och sen skickade de, då var det också så här immigrations... knas blev det också. De bara, ha, han är ju svensk. Så då fick jag åka runt på massa olika immigrationsfängelser med massa mexikanare som var där olagligt. Och sen till sist så släppte de mig på något så här öde ställe mitt bredvid motorvägen. Och bara, du är fri nu. Och sen åkte vi alla då från det här flip-teamet. Skulle filma, börja filma en skatefilm i Frankrike. Och de bara, okej, nu när du går så kommer du inte få komma tillbaka. Så har jag inte varit där sedan dess. 98 var det.
Men när de sa så då, vad blev din plan då?
Nej, jag hade ingen riktig plan. Vi alla skulle ju åka och filma i Europa, så jag tänkte inte mer på det liksom.
Nej.
Nej, du kunde inte komma tillbaka till USA?
Nej, nej.
Nej. Vad hände sen då?
Och sen bummade jag omkring här i Frankrike ett tag, Spanien och England. Jag kommer ihåg, vi åkte liksom... på skate-turné liksom, med en buss överallt i Europa på alla de här, det var så här stora tävlingar runt om i Tyskland och så här. I Amsterdam brukade det vara någon grej. Sen när den var slut så alla åkte hem och jag bara, vad fan ska jag göra då? Och han som körde vanen bara, jag ska köra vanen tillbaka till Brighton, häng med dit. Jag bara, okej. Okay. Så hängde jag med honom till Brighton och han bara, vi ska bygga en, fixa upp skateparken där. Jag bara, all right. Hängde med honom, hade inga riktiga obligationer, började knarka mer och mer. Kunde bara varje dag hänga, bara skruva lite skruva på skateparken och sen bara, ja, knarka.
Hade du någon huvuddrog eller petade bara i dig typ allt som kom i din väg?
Ja, till en början i alla fall så gjorde jag det. Men sen träffade jag en snubbe som sålde droger som jag började hänga med, som jag sen bodde hos på hans soffa. Du vet, jag var med han i varje dag liksom, så bara typ så över den någon gång och sen bara, vad fan? Varför fick jag bara bo här? Fan, jag är ju här hela tiden. Han bara, ja, just. Så vi blev ju polare och jag bodde där. Och ja, han, vad fan hade han? Ja, han hade ju allt möjligt skit, allt som fanns.
Fanns det någon gång här en tanke om att livsstilen jag lever är inte hållbar i längden? Alltså det här är skadligt för mig.
Ja, en gång när han som var langaren då kom med ett paket från typ Manchester eller någonting. Och bara, du, vart är pengarna för förra? Då var det så här, oj gulp. Nu hade, då hade vi liksom gjort crack av alldeles mycket av dem och inte kunnat pröjsa för restens leverans liksom. Nästa. Och då bara, oj då, det där var ju inget bra liksom.
Men det var mer oro för liksom det ekonomiska, ja, det var än för inte så här, hälsa.
Nej, inte, ingenting om hälsa att göra. Det var bara så här, okej, vi måste styra upp det här för han kommer ju mörda oss annars.
Mm. Och parallellt med det här, din skatekarriär, var du, hur stor var du?
Ja, det är svårt för mig att säga hur liksom, nej, jag, alltså folk visste ju vem jag var, absolut.
Mm.
Och det kom ju sen till en punkt där de från det här företaget, de bara, du måste åka bort därifrån liksom.
Mm.
Du kan inte hänga här, vad fan, vi vet ju att du bara knarkar liksom. Och det var då, det är en omgång nummer två när någon sa åt mig så här, nu så här kan du inte hålla på. Och jag kommer ihåg att jag tänkte att han är ju för fan dum i huvudet, jag gör vad jag vill.
Mm.
Fast jag flög, jag tror jag åkte till Sverige då. Han köpte biljett så här, du måste bort därifrån. Och jag vet inte vad jag gjorde för skillnad egentligen. Det var ju bara här. Och sen åkte vi någon annanstans direkt igen. Och så började hela det. Jag tror inte jag kom till Sverige. Jag bara, åh, nu är jag nykter liksom.
Ja, var du med i teamet då fortfarande eller?
Nej, då var jag själv i Brighton.
Mm.
Och sen kom ju han som var delägare. Och bara, du måste åka hem till Sverige. Ja, då var jag själv här också ett tag. Tills jag vet inte när nästa stora grej kom liksom. Men jag tror att det kan ha varit så här att alla skulle träffas i Köpenhamn igen, för där var det en stor tävling.
Mm.
Och där kom ju liksom hela teamet och alla mina andra polare från USA som också då hade tagit klivet och börjat knarka mer liksom på riktigt.
Alla levde samma livsstil typ?
Ja, ah. Och alla de som hade bara, du är dum i huvudet, din jävla unge, du kan inte röka crack. De kom och hade tagit det klivet själva liksom.
Mm.
Och bara, åh, det är du som är härifrån, fixa fram något. Jag bara, okej. Okay. Easter God, let's go.
Hur mår alla de här människorna idag, tror du?
Ja, nu är alla de här nyktra.
Ja, är det sant?
Ja.
Fint ändå.
Så, ja, de blev ju nyktra här innan mig lite grann, kommer jag ihåg.
Ja.
Och då fortfarande tyckte jag att de är fan dumma i huvudet.
Ja, det brukar vara så.
Hur såg, om man tittat lite mer på karriären så där, hur såg det ut alltså träningsmässigt, hur mycket tid la du?
Ja, det är inte som fotboll kan jag tänka mig, utan det är mycket mycket mer frivilligt så. Men som när jag var i Brighton till exempel, då var det ju ingen skate alls liksom, och det märktes ju, det var antagligen delvis därför de här delägarna, han kom och så här, du producerar ju ingenting här liksom.
Mm.
Annars är det ju varje dag, om man inte liksom går ner sig allt för hårt, som röker crack. Och sen var ju min första hårsperiod då, var jag också då i Brighton. Och det går ju, då kan man ju absolut inte göra någonting.
Mm.
Men annars så har jag ändå, när jag bodde typ i Barcelona, så jag bodde väl både och liksom. Ändå lyckats filma, producera bilder och skata och knarka samtidigt liksom.
Mm. Hur såg avtalet ut med de här, ditt team eller vad man nu kallar det? Var det så att du skulle producera bilder och videos och sånt och fick du betalt för det? Eller hur funkar sånt där?
Nej, det var ju nog aldrig någon när de bara, nu har du inte gjort någonting. Eller så här, du måste göra sig och så mycket. Det var ett tillfälle då kom när då det här företaget Flip fick för sig att göra sin första egna film liksom. Innan dess så hade alla via i Team Walker varit med i massa andra filmer bara och tidningar och så, Och då var det så här, okej, okay, jag kommer inte ihåg hur länge, men det var ändå så här 5 år som vi skulle ha på oss att göra den här första filmen liksom. Som, nej, vi klarade ju av det. Vi åkte typ, nästan hela teamet åkte först till någonstans. Kanske att det var så Barcelona. Och bara bodde där och skatade och filmade och åkte någon annanstans. Och bara varje dag bara filma, hoppa ner för trappor eller vad fan allt man gjorde. Men jag tror fan inte det var något avtal. Bara, ni måste göra det här.
För det var mycket frihet under ansvar med andra.
Ja, jävligt mycket.
Det är lite märkligt just nu, för det känns som att hela detta land går igenom någon slags kollektiv depression. Att folk mår ganska dåligt, det är mycket oro, det är mörkt ute, folk är bekymrade. Och det här med psykisk ohälsa är ju inget man ska leka med. Men vad är egentligen psykisk ohälsa, Magnus?
Ja, det är ju ett väldigt generellt begrepp såklart. Egentligen så handlar det om att du mår ju inte bra på ett eller annat sätt. Mm. Men det kan ju vara allt ifrån missbruk, depression, panikångest, det kan vara tvångssyndrom, det kan vara sånt som leder till självmordstankar, stress, utmattning, sömnsvårigheter, med mera. Och det fina med vår samarbetspartner Mindler är att de har psykologer som hanterar alla de här olika ämnena som jag läste upp nu och mer därtill. Det är en digital vårdgivare, Mindler. Vilket innebär att du behöver inte gå någonstans för att få hjälp. De har över 150 psykologer som pratar 25 olika språk. Och det kostar 100 kronor.
Och frikort gäller.
Yes.
Det är ju bra alltså.
Så har man något problem, och det behöver inte vara att det har gått så långt. För jag tycker många gånger så vi människor, vi låter saker gå så långt innan vi tar hjälp. Mm. Och jag tycker så här, har man en problematik som man brottas med, ta hjälp så snabbt som möjligt egentligen. Mm. För att det är ungefär som att jag går med ett sår. Det är väl bättre att jag lindar det direkt än att jag låter det bli infekterat och ännu värre och att det sätter sig på andra ställen på kroppen. Därför tycker vi att det är fantastiskt att ha Mindler med oss som samarbetspartner.
Tack Mindler. Men du, hur många år är det härifrån fram till den här olyckan?
Jag åkte från USA 98 tror jag. Alltså det är väl ändå 10-årsperiod där skulle jag säga ungefär.
Och de här 10 åren, ser de ut ungefär som du beskriver nu? Att det är liksom, du bara flänger runt? Och, eller finns det någon slags styrning? Och...
Alltså, för vi bodde ju typ på hotell eller lägenhetshotell ganska ofta. Alltså, jag hade ingen egen lägenhet eller något sånt där. Och sen vid något tillfälle så bodde jag tillsammans med en tjej i Frankrike. Och där var vi också, jag vet inte hur länge vi var där, något år och filmade liksom. Men nej, det var jävligt mycket samma grej alltså. Och vid något skede åkte jag till Sverige och tog körkort, kommer jag ihåg.
Du grejade ändå det?
Ja.
Det är bra jobbat.
Men det var väl ändå... Och sen var vi i Barcelona, precis, och flyttade till Barcelona också. Vid något skede där. Men ja, mycket samma. Jag kommer ihåg att det var en kompis som sa... Han, för vi bodde på hotell och lägenhetshotell. Och han bara, du, lägenheten mitt emot mig är tom. Här vill du ha adressen? Jag bara, ja. Så gick vi dit och de bara, ja, här är nyckeln. Mm. Så var den lägenheten i Barcelona ett tag.
Men under de här åren då, fick du några konsekvenser av ditt levande? Alltså, jag vet, hälsomässigt, relationsmässigt eller kanske saker runt omkring det? Eller var det så lätt att liksom få det flytande på grund av ditt karriärsval?
Ja, nästan så skulle jag kunna säga. Alltså den enda som jag kan tänka på, liksom, den riktigt stora konsekvensen var ju när jag kraschade med motorcykeln. Men tills dess, nej.
Hur mådde du som människa under den här tiden?
Nej, jag tror inte jag märkte, la ingen märke till det liksom. Alltså någon gång den här Brighton när han langade en kom, bara, du, jag vet att du åker skateboard och man behöver sina knän. Det var ju en konsekvens som jag bara, gulp, okej. Okay. Men det var ändå så inget som jag bara, okej, okay, jag ska lägga av nu.
Vad menar han med det?
Han menade att han skulle slå sönder mina knäskålar.
Mm. För att du var skyldig pengar för droger?
Ja.
Ja.
Men det fixade i sig och sen var det ingen mer med det.
För det var mer flytande. Det fanns inte riktigt någon sån här vision eller dröm eller mål eller någonting. Utan var det mycket så här överleva för dagen, se till att få droger för dagen? Eller hur hade du det inom dig liksom, inombords?
Ja, nej, jag kan inte riktigt minnas att jag ens hade reflekterat på det. Bara, mm. Nu mår jag inget bra. Så jag bara gjorde och gjorde och gjorde och fortsatte göra det. Liksom. Nej.
Den här olyckan som skedde, visst var det i Australien va?
Ja, i Melbourne.
I Melbourne. Vad var det egentligen som hände där?
Jag krockade på motorcykeln bara. Inga andra konstigheter på fyllan.
Var det en singelolycka?
Alltså, och de som har varit med som har berättat var ju, vi bara festade hemma och de här höll på att giddra med motorcykeln, bara vi åker. Och sen till sist så gjorde vi väl det, bara åkte runt kvarteret och åkte in i väggen. Och de som har berättat om det har bara skrattat typ så att de hörde så att det kraschade lite grann. Så det var inget heller så här, oh shit, det här gick åt helvete, utan de först skrattade alla. Och så här kom fram och bara, okej, okay, shit, ring ambulansen.
Hur gammal var du här?
Var jag 28 kanske jag var.
Mm. Och du körde motorcykeln?
Ja.
Och din bästa kompis satt bak?
Jag satt bak och han dog nästan direkt, sa de. Och det var ju också, ja, det tog ju lång tid innan jag hade greppat ens vad fan som hade hänt liksom. Och att han hade dött och vad fan det innebar. Men jag kommer ihåg också att jag hade en kort tanke, bara okej, nu är det dags att lägga av liksom. Nu borde jag lägga av, så kanske att så tänkte jag. Inte så här, nu lägger jag av. Men det gjorde jag inte på att göra ganska länge efter det.
Vad hände sen då efter olyckan?
Ja, efter olyckan så var det rehabilitering. Jag kunde liksom inte gå eller typ kunde inte äta mat, allt sånt där. I typ ett år var det så här rehabilitering. Och vi bodde skitnära sjukhuset så jag kunde bara gå och göra liksom rehabba där. Och sen var det fängelse i 2 år och utslängde från ett till land och hit.
Men hur funkar det där? Får du fängelset direkt eller får du först rehabilitera skadorna och sen in i fängelse? Eller hur funkar det?
Ja, det tog ett år innan liksom rättegången. För först låg jag i koma i typ, fan kan det ha varit en månad, lite mer än en månad kanske.
Jävlar, ja.
Och sen lärde mig gå och allt det där. Det var typ ett år efter olyckan som första rättegången tror jag. Så typ, ja.
Minns du hur du mådde allt det här? Alltså jag tänker främst på olyckan och skuldkänslor och sånt. Hur gick tankarna?
Jag visste att jag skulle hamna i fängelse och det var inte mer än rätt. Liksom. Jag kände så här, det här förtjänar jag. Men jag tror jag fick typ antidepressiv medicin och så här epilepsi förebyggande eller epilepsi, vad heter det där, Tegretol. Och vad fan tänkte jag egentligen? Jag tror jag var jävligt avdomnad i hjärnan liksom. Medicin, knark och bara skuld, ja.
De här känslorna som förmodligen finns någonstans där inne när det gäller en sån här stor sak. Är det någonting som har kommit i kapp senare i din nykterhet då? Eller hur har det funkat?
Jo, men absolut. Jag vet inte om det var i min nykterhet. Men precis innan jag blev nykter så ville jag ju inte leva längre liksom. Och det var ju allt det där. Bara, jag knarkar bort mitt liv. Jag har tagit livet av min kompis. Allt kom liksom. Och då kände jag så här, det finns ju bara, antingen så dör jag nu eller så gör jag någonting åt liksom den här situationen. Och det fanns ju bara en, vi kunde ju bara testa och bli nykter liksom. För det hade jag inte gjort liksom.
Mm. Vad gjorde du då?
Då först så körde jag mig själv till psykakuten. Det var innan jag fattade liksom att det var det jag behövde göra. Och då efter det så var det en kompis mamma som möttes med mig. För hon hörde då från min kompis bara att jag hade kört mig själv till psykakuten. Och någonstans så fattade ju väl hon så här. Så då träffades vi på Brostugan och satt och snackade där. Och nu i efterhand så fattar jag att hon fattade vad problemet var. Mm. Men jag gjorde ju inte det då i alla fall. Men vi bara satt och snackade där ganska länge och bara, du vet att du kan gå och prata med typ en präst och säga bara, det kommer jag inte göra, det vet du ju. Bara, nej, men här är annars är ett ställe du kan gå till 18:30 vid Maria torget. Så jag bara, ja, jag gör vad fan som helst. Vad är det för någonting? De bara, nej, men du kan gå dit bara och lyssna. Och jag bara, okej. Okay. Jag visste inte liksom vad det var. Hon sa aldrig så här, det är det här, gå dit. Eller inte vad jag kommer ihåg då i alla fall. Utan hon bara, här är adressen 18:30. Och ja, Jag hade ju verkligen inget annat för mig liksom. Jag visste inget annat vad jag skulle ta mig till. Så då gick jag dit, så var det ett 12-stegsmöte. Och då tänkte jag så här, jaha, vad då menar du hon att då att jag knarkat till mig det här måendet? Bara, inte en chans.
Mm.
Men jag tänkte jag fortfarande då liksom, bara, nej men jag behöver ju, jag tror jag behöver mer knark, för det är det som är felet. Alltså, bara, ja, det är kanske, det ligger något. Nej men jag ville ju att det skulle vara så liksom.
Ja, jag fattar.
Jag bara, nej men det fan. Även fast det var, jag har, nu fattar jag att liksom en del människor som jag så här, som nämnt till, bara, de fattar ju liksom inte hur mycket är liksom. Och det fattade inte jag heller då när det hände liksom. Men jag bara, ja, men jag tror att inte jag tog tillräckligt fan.
Ja, det där känner man ju igen, när man är mitt i det liksom. Att man bara pushar gränserna för vad som är normalt hela tiden och bara säger, är det mycket? Är det inte det här normalt? Eller?
Nej, precis. Bara, nej, men vad fan. Och sen att jag så här, inte ville leva längre, det var ju så här, så fick jag liksom diazepam där på psykakuten och jag bara, men vad fan, det här är ju typ ingenting liksom. Jag har ju redan sånt här hemma och jag har en massa andra grejer. Och det är någonting som fattas liksom, jag måste ju ha något mer. Men nej, det var ju tvärtom, visade det sig efter liksom, efter då typ 74 riktigt, riktigt plågsamma dagar, då uppfattade jag och kände så här, aha, okej, okay, nu är det liksom, det är så här hjärnan ska vara. Men ja, det var jävligt, jävligt plågsamt som sagt.
Var det samma med mötet eller?
Det var varit första mötet där. Mm.
Och jag bara, vad hände? Berätta.
Nej, men jag gick in där och tänkte som jag sa, bara, vadå? Jag tror att jag knarkat till mig det här tillståndet. Bara, ja, fan ska jag göra det? Jag går väl in här. Och lyssnade på vad folk sa. Och så tyckte jag, vad fan, de här människorna ser ju inte alls risiga ut. Det här är ju bara någon jävla konstig klubb. Eller liksom, jag bara... kunde inte greppa att det här var pundare liksom. Det gick inte.
Det där är verkligen så klassiskt. Alltså det slår aldrig fel. Alla människor som går på möten tänker så här, men det här kan väl inte vara alkoholister och narkomaner. De ser ju inte ut så här.
Nej.
Vad hände med dig då då?
Nej, jag är
eller så... i dig?
Det första, då träffade jag också någon som kände igen mig. Och hon bara, ja, här, min man har startat ett möte för bara killar. Det börjar nu liksom. Jag bara, va? Jag har ju precis varit på mitt första möte och hej och hej, du är den viktigaste personen och allt det där. Och jag bara, direkt till, jag bara, okej, jag har inget att göra. Så stod han på gatan och vinkade så här. Jag bara, kände typ igen, jag bara, jo just det, det är han. Jag bara, jag går väl på ett till då. Och så är samma grej där igen, jag bara, du är den viktigaste personen. Och jag bara, jag kommer ju nyss från ett som är viktigast. Jag bara, ja. Och då fick jag reda på, de bara, det är ett möte här under oss varje dag klockan 12. Och jag bara, jo, vad fan ska jag annars göra liksom? Jag hade verkligen inget annat bättre att göra.
Magnus, varför sa människorna på mötet till Ali att han var de viktigaste personerna på mötet?
Ja, mötena är ju till för nykomlingarna. Där blir ju, alltså för att vi som har gjort de 12 stegen, för att vi ska kunna få behålla det vi har fått, så måste vi dela med oss av budskapet. Och mötena är ju egentligen till för nykomlingar och ta emot dem och vägleda dem. Sen är det såklart att vi behöver dem också såklart. Men när du kommer in då för första gången så säger de ju att då är du den viktigaste personen i rummet. Och det är klart att det kan vara väldigt svårt att fatta när man kommer in där och känner sig jäkligt risig. Vadå, hur kan jag vara viktigast i rummet? Men det är ju just för att...
jag var ju garanterat den risigaste i alla fall.
Jo.
Tänk om man skulle säga så istället. Du är den risigaste i rummet här.
Så därför är du viktigast.
Ja.
Men du snackade om någonting om det här med 73 dagar.
Ja, 74 dagar.
Var det så lång tid det tog för dig att känna att må lite bättre? Eller?
Ja, precis. Eller inte lika dåligt i alla fall. Det var en jättekonstig känsla också.
Berätta.
Att så här helt plötsligt, jag bara typ satt där. Jag tror jag satt på ett möte då också och bara, vad fan händer? För innan det hade jag ju mått jävligt, jävligt dåligt bara och suttit där och plågats och försökt lyssna på folk och bara, det blir bättre. Och jag bara, vad fan, de ljuger, vad då bättre? Det blir bara sämre och sämre. Fast sen helt plötsligt så bara, jag vet inte, nu tror jag att det var så här, är drogerna lämnade kroppen eller jag vet fan inte. Men det var en jävligt, jävligt konstig känsla. Också lite så här, vad fan, vad var det verkligen så här? Vad var det det som stämde liksom?
Mm. Fan, jag kan relatera till det där att man kommer till gemenskapen och folk lovar att det blir bättre. Och folk är glada, folk mår bra, man själv mår skit, man kan inte tro på det.
Nej.
Men man väljer ändå att lyssna på vad folk säger, man väljer att lita på det. Och sen så kommer den där dagen där liksom man börjar känna någonting händer i kroppen. Någonting förändras och man bara, fan, de kanske hade rätt ändå.
Ja,
liksom.
Men precis, det var väl det kanske, att det var, jag kände att någonting förändrades liksom.
Mm.
Och på något sätt så kunde jag koppla det till bara, aha, nu vill jag inte dö längre i alla fall.
Mm.
Vad fan var det där? Vad fan? Kunde det bara vara så simpelt att jag hade liksom pundat sönder hjärnan? Och den började repa sig nu liksom. Det var så det kändes i alla fall. Det var det jag kom underfund med. Och samtidigt så kom jag också underfund med bara, fan, då kan jag inte hålla på längre. Verkligen. För då visste jag ju verkligen vad också vart det leder sen.
Hur var den kampen? Blev det en kamp? Fick du fightas för att inte ta droger i början igen? Eller hur, var du så pass slagen så att du bara ville ha hjälp?
Nej, men precis. Det första, tills den där 74 dagar, då var det verkligen så här, jag bryr mig inte.
Mm.
Alltså, jag fattar bara, jag mår piss, jag förtjänar det här, jag kommer säkert aldrig må bättre. Det är skitsamma liksom.
Men vad höll dig nykter då?
Jag vet inte, ingen aning. Det var jävligt, jag vet. Jag bara, det spelade liksom ingen roll. Det var det. Jag tänkte bara, varför ska jag använda det? Det liksom fanns inget.
Men du fortsatte att gå på möten?
Ja, gick dit varje dag.
Mm.
Liksom.
Fick du en sponsor snabbt också?
Ja, eller efter 30 dagar så tänkte jag att jag ska så här unna mig en sponsor. Jag fattade inte heller. Och folk snackade om sponsorer och hit. Jag bara, vad fan snackar de om? Jag vill inte ha någon jävla kontaktperson eller...
Mm.
Men sen på min 30-årsdag, 30 år, 30 dagar, mm. Det var det så här, aha, kanske jag skulle skaffa en jävla sponsor då. Och sen gjorde jag det. Sen visade det sig att jag gillade inte hans sätt att jobba, så jag bytte till. Men det är en annan grej, det var ju ligger kanske mer hos mig.
Mm.
Men att det var ändå 30 dagar innan jag satt där och bara led och fattade ingenting. Och så här, under mötena och efter mötena, jag bara, hur kan ingen ha frågesätta det här? Bara, vad fan, undrar ni ingenting? Ni bara, ja, det fungerar. Och sen var det ingen med det. Bara, men du måste ju ha en sponsor. Jag bara, nej. Och sen när jag egentligen skaffade en sponsor, jag bara, aha, okej. Okay. Och böckerna och allt. Och läst, och då började jag fatta, liksom, bara, aha, det är liksom lite... skolgång och måste lära sig.
Ytterligare en helg där jag misslyckades. Jag skulle hålla mig nykter, men fan, det blev lite för lockande med den där flaskan, alltså, och den där lilla supen som jag bara skulle ta. Fan, det ledde till att jag sket i att göra det jag hade bestämt, och nu ligger jag här med ångest. Jag har så mycket människor i min omgivning som hela tiden snackar om att jag behöver ta hjälp, att jag får skärpa till mig, måste ta tag i mitt liv. Men jag vet inte fan hur jag ska göra det. Alltså. De kan ju dra någonstans, de har ju fel. Men jag vill inte gå till läkare. Jag kan inte gå på något sånt där 12-stegsmöte och hålla på och visa mig för alla andra. Jag famlar i mörkret alltså. Jag vill inte, men ändå så dras jag till flaskan igen och det där ruset. Flykten. Vad ska jag göra, Nemo?
Ja, exakt så där som du resonerar just nu resonerar ju väldigt, väldigt många där ute. Många som befinner sig i det där mellantinget mellan... Det finns en insikt om någon slags problematik, men man är inte riktigt där att ta steget fullt ut att kanske söka behandling eller gå på ett möte eller göra där hardcore-grejerna. Och för dem finns ju Carry. Och Carry är som ett sociala medier-community kan man säga för folk i beroendevärlden. Eller folk som har någon slags relation till beroende. Eller bara nosar på problematiken.
Mm.
Och Carry är helt gratis och är skapat av nyktra alkoholister.
Mm.
Det finns väldigt mycket fina övningar där. Det finns folk som hjälper en, tar en i handen om man vill gå på möte. Det finns otroligt mycket för alla de människor där ute som, ja, känner att de kanske har lite problem eller är där och nosar i alla fall.
Mm. Ja, för det är det som är det fina, att du kan ju faktiskt vara anonym där. Mm. Du kan ju göra en profil, vilket jag varmt rekommenderar dig som lyssnar, som kanske känner igen dig i den storyn som vi berättar. Och så förfölja andra människor i deras liksom tillfristande, deras kamp eller vad det nu må vara för någonting. För där är ju, folk är väldigt ärliga där. Där är det ju insidan som räknas. Jag läste, det var någon dag sedan här, någon som precis hade tagit återfall. Hur och varför och hur mycket pepp han fick av övriga medlemmar på communityn där. Så att gå in och vara anonym ett tag och sök. Men det du känner där är ju att du är inte ensam. Och jag tror att det är det första steget liksom, mot att kanske våga ta nästa steget. Att känna att fan, jag behöver inte skämmas så mycket för det finns tusentals, hundratusentals fler än mig som har den här problematiken. Mm. Hur stavas det då?
Carry stavas C-A-I-R-Y. Så jag rekommenderar alla att gå in och skaffa Carry-appen på en gång. Så
gör det nu.
Så syns vi där.
Yes.
Tack, Carry.
Förklara Nemo, vad är en sponsor?
En sponsor är en person som har gjort de 12 stegen och som på så sätt vägleder nya i programmet. För att steg 12 i 12-stegsprogrammet är ju att föra budskapet vidare till andra beroende som fortfarande lider. Och då är det så fiffigt uppbyggt att när man har gjort de 12 stegen, ja, då blir man sponsor till andra människor. Och det är väldigt fint, för när man sponsrar andra människor så dels så påminns man ju själv om vart man kommer ifrån när man sponsrar en ny kille som kanske är uppgiven, ledsen, trasig. Och då får man följa...
Jävligt risig.
Jävligt risig, som du sa tidigare. Ja, men på så sätt så får man ju påminnas själv om vart man kommer ifrån. Och som sagt, beroende är ju glömskans sjukdom, så vi behöver ju påminna oss om vart vi kommer ifrån. Och det är också så att beroende är en ego-sjukdom, så att... genom att hjälpa andra så får vi ständigt komma ur oss själva och komma ur vårt ego. Var det en okej förklaring?
Jag tycker det, ja, absolut.
Bra. Men sen då? Efter
det var ingen som sa när jag så förklarade det sådär bra. De bara, skaffa en sponsor. Var det var det de sa. Jag bara, vad fan är det för något?
Ja, du trodde det var någon som skulle börja betala pengar.
Ja, men jag fattade ingenting.
Sen tänker jag också kring sponsorskap. Att det är ju också så här att har man själv fått en lösning på sina problem, att bara sitta på den lösningen och inte föra det vidare, det i sin tur är ju ganska själviskt. Alltså, vi har ju fått hjälp när vi kom in. Då är det fan vår förbannade plikt att hjälpa andra när de kommer in, tycker jag.
Nej, men man kommer ju väl själv till den punkten där man känner att man gör det automatiskt, liksom. Mm.
Ja, jag tyckte ju från början när de förklarade stegen för mig att vadå, ska jag börja hjälpa folk gratis? Fan, min tid är lite för dyrbar för det, liksom. Men det är ju så man kommer. Men sen hade du fick din sponsor, du kom igenom de här 74 dagarna. Berätta, vad hände sen med livet?
Nej, sen hände väl inte så mycket egentligen.
Det här är alltså sju år sedan. Har du haft något, alltså det var lite bumpy road i början, men det var inget återfall där?
Nej.
Nej, så du har varit nykter sedan ditt första möte?
Ja, faktiskt.
Bra jobbat.
Och det har ju hör i folk också, att det bara är fan att... eller hör och ser hela tiden att en del går in och ut till övertiden. En del har ju varit klina i typ 8 år, så bara, nej men jag tyckte bla bla, jag funkade utan. Och så man vet ju aldrig ändå liksom. Men ja, ibland känns det jävligt själv, eller liksom, jag vet inte hur jag ska förklara. Ibland känns det en evighet och ibland känns det helt självklart liksom bara, nej men vadå? Att jag har liksom vänt åt andra hållet, bara nej. Att jag vill liksom inte riktigt ens.
Vi går tillbaka till den dagen när du gick in på mötet.
Ja.
Risig, slagen, valet mellan att avsluta livet eller gå på möte.
Ja.
Hur är livet idag, 7 år senare?
Ja, det är sjukt och när jag tänker tillbaks på att jag kunde känna så verkligen. Ända fram tills jag kommer ihåg dagen innan jag hade varit clean i 1 år. Så tänkte jag så här, nej men idag, och sen lägger jag av igen imorgon. För att få ha samma årsdag, fast jag gjorde det ändå inte. Men det var sjukt att liksom 1 år hade gått. Jag bara, jo men det hade varit som en kul grej. Utan att tänka så här, det kanske inte alls blir en kul grej. Och det kanske jag inte ens tar slut liksom.
Du kanske dör.
Ja, men så jag gjorde inte det. Men ja, jag vet fan inte.
Vilka är de största gåvorna i din nykterhet tycker du?
Fan, jag vet inte. Nej, mesta tror jag nog är att psykiskt liksom att jag inte vill ta livet av mig. Men jag vet inte vad jag ska säga. Jag kallar det en gåva riktigt heller.
tacksamhet.
Ja, alltså det är svårt.
För det finns ju en skillnad där, det är ju att du inte vill ta livet av dig och bara överleva, eller att du inte vill ta livet av dig men leva livet.
Ja, precis.
Hur ser livet ut idag?
Och hur ser relationen ut till skating idag?
Ja, nej, jag har ju varit smygskatat i frysen, för jag känner de som jobbar där. Och så är det helt tomt, så jag går dit. Det är stängt nu på grund av corona, men så är vi själva där liksom. Och det är jävligt kul att få göra det. Så att, ja, men annars så vet jag inte.
Är kroppen helt återställd?
Nej, absolut inte. Absolut inte. Det är en plåga här egentligen, men det är det som börjar om liksom.
Vad är det som är jobbigast?
Nej, att det inte funkar bara helt enkelt. Koordinationen med hjärna till kropp liksom. Men det är i sig också kul, liksom en utmaning så. Och jag fattar ju att jag kommer aldrig kunna göra de sakerna som jag gjorde förut liksom. Men det är kul ändå.
Förutom att du inte kommer kunna göra de grejerna på grund av... Ja, men de här kroppsliga problemen. Ja. Är det någon stor skillnad på att skata när du är nykter och klar i skallen kontra när du var dimma liksom?
Jo, absolut. Och det kan jag tycka är lite synd alltså, för jag vet liksom att jag skulle varit mycket, mycket bättre faktiskt. Mm. Alltså rent skicklighetsmässigt. Men det fattar man inte, eller jag liksom...
Du menar då alltså?
Då, precis. Ja. Att man, men också att man blir van vid det stadiet, eller vid liksom att ha den dimman. Så att, men det blir garanterat svårare att utföra liksom. Det gör det ju. Och det är kanske det som är, ja, det kan vara en grej. För jag ser ju folk nu som skater som är helt, alltså det går inte att begripa liksom vad de gör för grejer nu. Det kan ju vara också för att de är nyktra och klara i skallarna. Men ja, det är ju en stor skillnad verkligen.
Har du fått ynnesten att hjälpa andra i programmet som har kommit in?
Jo, jag har gjort det, men de har ju sen gått ut och sen vet jag inte vad som har hänt med dem. Och det här var ändå ganska tidigt och jag bara kände så här, fan vet om jag kommer klara av det här. Så sen har inte jag tagit mig an något mer, så är det ingen som har frågat heller.
Jag kommer ihåg när jag började sponsra andra och mina sponsier då, de som jag hjälpte, någon tog återfall och jag kände mig så jävla dålig, som en dålig sponsor liksom. Och då sa min sponsor till mig så här att, men Nemo, du är ju fortfarande nykter. Liksom. Och jag kunde inte göra den kopplingen först. Jag bara, just det är det som är poängen, att så länge jag försöker hjälpa andra... Så håller jag med i alla fall på banan liksom. Och jag kan ju inte liksom så här garantera att folk håller sig nyktra. Det är ju upp till dem att göra det man föreslår för dem. Men det var lätt för mig att ta på sig hela deras nykterhet i början.
Jo.
Jag tror att det är farligt det alltså.
Mm. Väldigt vanligt också. Ja. Man hamnar nästan som ett medberoende och ska lösa alla deras problem.
Mm.
Äktenskap och allt.
Mm.
Nej, ja, men så var det ju. Och jag kommer ihåg den första som frågade mig. Då var ju min sponsor med i rummet. Jag bara kollar på honom och bara, han bara, ja, det är upp till dig, gör det. Jag bara, men okej. Okay. Så jag bara, ja, om han säger att det är lugnt att jag gör det, då bara, okay. Det var känd som ett led liksom, att han är ledaren. Och sen jag gör ju bara det han gör mot mig, fast sen gör jag det vidare liksom.
Mm.
Fast det var ju surt liksom när den personen går ut liksom och tar återfall.
Går du på några möten idag?
Nu, nej, jag har inte gjort det på sen typ... Corona, nej, lite efter. Och de som var, eller mitt, det som jag gick på mest till sist stängde ju liksom. Det finns ju online också. Och jo, jag går faktiskt visst på möten. För mina kompisar då i USA som har varit nyktra i flera jävla 100 år känns det som, bjuder in mig på en massa Zoom-möten ibland.
Mm.
Det är ju jävligt intressant att man inte kunde ha fattat den grejen innan det blev så här, ja, nu blir det pandemi och så här. Vad fan, nu kan jag gå på möte med mina kompisar i USA som jag är portad ut i det landet, men ändå så här, gå på möten med dem fast online.
Mm.
Vilket är jävligt coolt.
Ja, jag tycker vi borde nämna det. För att i förra episoden så gav vi en massa tips om olika gemenskaper. Vi nämnde AA, CA, NA, DAA. Och det är faktiskt så att det finns också online-möten, Zoom-möten.
Mm. Mm.
Om man bor i en småstad eller i en håla långt bort in i skogen någonstans så kan man alltid vara med på möten ändå.
Ja, eller om man bara har valt att inte gå hemifrån.
Ja.
Om man är sjuk.
Mm.
Så går det ju att gå in och vara med på Zoom-möten. Mm. Absolut. Men du också så här, höra liksom om ditt liv idag. Hur är det med, liksom, är du gift? Har du jobb? Hur ser livet ut idag?
Nej, jag var ju gift då med en tjej från Australien.
Mm.
Som köpte lägenheten rakt bredvid Nemos mammas lägenhet.
Mm. Mm. Det var så vi träffades första gången.
All right.
I Högdalen.
Ja.
Okay.
Mm.
Och där, men precis... gick ju, jag vet inte liksom, hur länge vi var gifta då.
Hon sa i alla fall, min mamma, att hon såg en extrem skillnad på dig när du blev clean. För att när hon lärde känna dig så var du ett spöke.
Ja, verkligen.
Och så plötsligt en dag så sken du upp på ett sätt hon knappt kände igen dig.
Ja, nej men så var det ju verkligen. Och det var i samma skede då när jag mådde som sämst och började gå på möten och allt var helt liksom... Eller allting kändes onödigt helt enkelt och meningslöst. Och jag kommer ihåg typ varje dag tills den här 74 dagars uppvakningen eller vad man ska kalla det, så tänkte jag så här, okej, men vi kan ju lika gärna skilja oss och jag kan ju lika gärna börja knarka. Fast så gjorde jag ändå inte det. Men sen, jag vet inte hur länge jag hade varit nykter då, men till sist gjorde vi slut liksom. Och typ då berättade jag att jag hade gjort alla de här grejerna som hon var skitorolig för, att typ röka hårs och sånt som jag hade sagt att jag inte skulle göra, för hon visste ju då min historia när vi träffades, som att jag hade bott i Brighton och allt det där, och hon tyckte det var skitotäckt, och jag bara nej, det där ska jag inte hålla på med, men så gjorde jag det ändå. Men vi är fortfarande kompisar i alla fall.
Mm. Hur ser framtiden ut nu då? När kommer filmen?
Den ska komma någon gång i år faktiskt. Som sagt, de har blivit inbjudna till massa filmfestivaler, så dokumentärfilmfestivaler. Om de blir av vet jag inte, men de blev inbjudna i alla fall för filmen, så att den måste ju väl komma ut, tänker man.
Fan vad coolt, och du är också aktuell med en ny podd.
Ny podd, jag vet inte helt om jag har spikat om den ska heta Livet bara.
Mm.
Med mig, Gurgin och Syster Sol.
Mm.
Jag vet inte om hon vill kalla sig det eller om hon vill kalla sig Isabel. Men folk kanske vet mer vem det är som artistnamnet.
Mm. Fan vad fett, Ali.
Mm.
Tack som fan för att du kom och drog din story för oss.
Tack.
Absolut.
Det var grymt.
Tack för att jag fick komma.
Jag tycker återigen att det visar... på hur sjukdomen fungerar väldigt tydligt. Det är just det här med att den är progressiv, att den blir värre och värre. Man börjar någonstans i sitt missbruk.
Mm.
Med en oskyldig, nu kanske inte var så...
California White ska jag säga att det var.
California White.
I Vasaparken.
Ja. Med en lite oskyldig California White i Vasaparken. Mm. Och slutar med x antal år senare med att man... väljer mellan att avsluta livet eller leva vidare. Och det, tyvärr ser vi ju det här så många gånger, och det är så sjukdomen funkar. Den är progressiv. Den är kronisk. Det innebär att du kommer aldrig bli frisk ifrån den. Du kan tillfriskna och få ett fantastiskt liv. Det vi kan, det vi vet funkar, är de här 12 stegen. Jag tycker det är så tydligt i ytterligare en story hur den liksom visar att den blir bara värre och värre. Den blir värre. Man vill ha mer och mer och mer och mer. Och man tappar omdömet och man sätter sig själv i dumma situationer, vilket gör att man bara flyr livet ännu mer.
Och man bara pushar de här gränserna hela tiden.
Ja. Och där är ingen unik.
Nej.
Vi kan vara skateproffs, vi kan vara fotbollsproffs, vi kan vara såpastjärnor, vi kan vara börsvedjar, vi kan vara uteliggare. Det spelar ingen roll vem du är. Sjukdomen gör ingen skillnad. Men den kommer att ta dig förr eller senare om man inte gör någonting åt det. Och det visar också, när kom vändningen? Jo, när han bad om hjälp.
Ja, inte som man skulle kunna tänka sig att någon... Okej, någon som kanske inte hade den här sjukdomen då. Till exempel när det är något så fruktansvärt som min motorcykelolycka hände. Mm. Att man bara, okej, nu är det dags. Jag hade tanken, men nu borde jag lägga av. Men istället så använde jag den... åt andra hållet.
Som skäl till att knarka
ännu mer. Ja, men nu spelar det ju verkligen ingen roll. Mm. Min kompis är död och jag orkar inte känna så här eller tänka på det där. Mm. Så jag måste bedöva mig.
Det där känner jag igen. Det var samma sak för mig. Att det var inte när mina värsta konsekvenser hände som jag faktiskt började min vändning. Utan det var när jag kände att nu är det dags för en förändring. Det är då förändringen kan börja. För konsekvenserna i sig kommer nog aldrig få en liksom, och vilja förändras.
Det finns ju de casen som gör, som du gör. Och absolut. Jag tror att det är viktigt för de människorna som lever som anhöriga och lever nära de här personerna som är beroende och som man ser bara faller mer och mer, ljuger mer och mer och skapar mer och mer kaos, att ha förmågan att sätta upp någon form av liksom kärleksfulla gränser som de facto leder till konsekvenser. Jag tänker så här att skulle jag rucka, vilket man gör som anhörig och medberoende, man ruckar på de här gränserna hela tiden. Men för varje gräns du liksom tänjer på som anhörig så möjliggör du personens beroende. Och det skulle faktiskt kunna vara så att den dagen jag som förälder eller medmänniska eller man, hustru sätter upp gränsen, den dagen kan vara den dagen som är vändningen för den här personen. För att det blir en konsekvens eller det blir ett kraftigt nej. Men om jag inte gör det så kanske jag var den som såg till att vändningen inte kom, för jag möjliggjorde ytterligare beteendeberoende. Och det där är ju skittricky alltså. Men det finns ju även gemenskaper för medberoende som jag tycker är värd att nämna. Vi har nämnt dem och vi kan nämna dem vid namn. Det är QAnon, Al-Anon har också online-möten. Och det, ja, det här har varit väldigt kraftfullt. Otroligt tacksam att du kom och berättade för oss.
Ska vi hugga in på vårt nya segment då?
Ja.
Ja. The House svarar går ut på att Robert Boman från The House svarar på en lyssnarfråga. Och det är dags för det nu. Hej Robert Boman och välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Hur mår vi idag?
Då mår vi bra. Det har varit en fin vecka. Jag hoppas att ni har haft en fin vecka.
Absolut.
Vi har ju en premiär i ryggen så vi är taggade och glada. Och ja, vi är skönt att vara igång igen. Och vi är ju här med vårt nya favoritsegment där du ska svara på en fråga kring beroende. Magnus, vill du köra?
Ja, och då lyder frågan så här. Hej, jag har en fråga jag funderat på länge på. Hur vet man att man är beroende?
Jag tänker väl så här. Ett, så brukar jag skilja på missbruk och beroende. Jag menar att man kan missbruka någonting utan att för den saken skulle vara beroende. Jag kan göra någonting för mycket. Men om saker ställs på sin spets, kanske min chef säger till mig eller min familj säger till mig eller någonting annat allvarligt händer, jag kan bli sjuk till exempel, så kan jag faktiskt sluta. Det kan vara så illa, jag kan ha missbrukat så illa att jag faktiskt till och med behöver läkarhjälp för att sluta det här med. Men jag kan sluta och jag kommer inte göra om det. Jag kommer inte börja igen. Medan den beroende, den kommer att säga till sig själv och med största sannolikhet till andra människor runt omkring att nej, men jag kan sluta och jag förstår att det här är ett problem och jag ska sluta. Det här kommer aldrig att hända igen. Han menar det, eller hon menar det med största sannolikhet av hela sitt hjärta. Men det kommer troligtvis att upprepas. Och det här är ju en ganska enkel förklaring, och jag har sagt det här tidigare, att det som ger problem är väl med största sannolikhet ett problem. Man ska förenkla det.
Mm. Ja, just det. Så att, men om vi tar det vidare lite då. Kan man testa på något sätt om man är beroende? Du kanske nu svarar ja på det sättet jag sa, men kan man liksom sig själv? Kan man testa sig själv på något sätt? Kan man mäta om jag har problem eller inte?
Det finns ju massor av olika självtester i kvällstidningarna eller Systembolaget som har olika självtester, och även på, om man går in på behandlingshems sidor så brukar det finnas självtester. Och här kan jag ju se om jag befinner mig i riskzonen, om jag har ett riskbruk, om den mängden jag dricker alltså är skadlig för min kropp. Men jag kan egentligen faktiskt inte riktigt se huruvida jag är beroende. För det här är ju återigen högst individuellt. En person kan vara beroende fast att han dricker en gång i halvåret. Kan fortfarande ha den här sjukdomen och må lika dåligt och bete sig lika illa. Ha jobbiga tankar under den här tiden. Kanske inte hela tiden, men så småningom successivt när det närmar sig nästa dryckestillfälle.
kan väl vara så också, tänker jag, att även om jag nu skulle dricka en gång i halvåret, så kan det vara så att jag kan ha andra beroenden. Alltså arbete eller träning, sex eller vad det nu må vara för någonting som inte har med substanser att göra.
Visst kan det vara så. Absolut.
Tack Robert Boman och tack The House för att ni är med och gör den här podden.
Så värdefullt.
Tack. Och om man vill nå The House så kan man ju alltid mejla
sandra@thehousestockholm.se.
Kanon.
Toppen.
Tack.
Tack Robert.
Tack, tack.
Tack för det, Robert Boman och The House Stockholm, Berlin. Vi har kommit till slutet på programmet.
Vägs ände.
Vägs ände. Nej, som sagt, otroligt tacksam för allt du har delat med mig. Jag är säker på, även om du är trött på din story, så har du definitivt hjälpt många som har suttit här och lyssnat. Vad tar du med dig, Nemo?
Nej, men jag tar faktiskt med mig just det här som ständigt återkommer i de här poddarna när vi pratar med andra beroende, att nyckeln är att be om hjälp. Och vi tjatar mycket om det, men jag tycker att det är värt att nämna, för att jag tror många människor som brottas med den här problematiken känner sig usla, man känner sig dålig. Förtjänar jag hjälp? Ska folk veta om mina problem? Det är mycket skuld, mycket skam. Men så fort man liksom luftar det här, pratar med andra om det, sträcker ut en hand, då händer någonting. Och det är så jävla mäktigt att få höra det gång på gång på gång. Så det tar jag med mig. Vad tar du med dig?
Jag tar med mig precis det du säger, och att sjukdomen gör inte skillnad på någon.
Nej.
Och med egentligen ensam är inte stark.
Tack Ali Bolala.
Tack. Och tack till er som har lyssnat.
Och tack till Magnus Hedman.
Och tack till Nemo Hedén.
Vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då!
Hej då!